Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och välkommen till ett alldeles nytt och rykande färskt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Den här veckans avsnitt sänds i samarbete med Renault och Upplands Motor. Je voudrais une voiture. Varför är ens skolfranska så fruktansvärt dålig? Jag pluggade franska i 5 år. Jag kan inte skylla på min fantastiskt trevliga och paranta franska fröken Maj Wiback, utan det är nog bara att det bara såsar in i hjärnan. Men det där hade jag i alla fall kommit ihåg. Det har jag inte googlat, utan jag tror att det betyder något i stil med alltså, je voudrais une voiture, alltså jag vill ha en bil. Nej, dålig franska. Och helt ärligt, Alex och company på Upplands Motor är faktiskt inte heller jätteduktiga på franska. Så är det. Men det de är väldigt duktiga på är Renault, som är en fransk bil. Ja, är du och kikar och är ute efter en bil, så ta en sväng förbi Upplands Motor och titta till exempel på den mycket populära elbilen. Zoe heter den. Sen har de även andra nyheter som plug-in hybrider av både Captur och Megane heter de modellerna. Ja, hälsa bara från mig så tar de väl hand om er, och om ni inte hälsar från mig så kommer de ta väl hand om er i alla fall. Nu ska vi gå över mot veckans avsnitt. Jag har fått förmånen att prata med Sveriges första kvinnliga polisiära helikopterpilot, Jenny. Så det blir lite helikoptersnack, väldigt intressant tjänst verkar det vara, måste jag säga. Ja, glöm inte att du hittar oss på Facebook och Instagram. Vill du bli Patreon och stötta podden lite extra, så får du jättegärna göra det genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Ja, helikopter, att köra helikopter är ju farligt, så då måste man vara försiktig. Men det ska vi ändå också vara i dessa tider. Var försiktiga där ute och ha nu en väldigt trevlig lyssning. 1310 kom. 1310 och den jag kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut. Varmt välkommen till Snutsnack, Jenny.
Tack.
Hur mår du?
Bra.
Ja, härligt.
Ja.
Du nämnde nyss att din vackra småländska skulle komma in i mikrofonen här.
Exakt.
Var är du från början, uppvuxen?
Det är ju en brokig historia. Jag är född utanför Växjö. Braås heter det.
Braås.
Där bodde jag till jag var 8. Sen bodde jag 2 år i Skövde. 8 år i Karlskrona. Stockholm, 8 år. Nej, mer än 8 år. Men sen bodde jag några år i Göteborg och sen är jag tillbaka till Stockholm.
Okej, okay. Intressant. Och var i den här brokiga bakgrunden kommer tankarna om att börja jobba som polis?
Det var i Stockholm. Jag flyttade upp till Stockholm 92 och jobbade lite år, några år på lite tillfälliga jobb sådär. Och sen sökte jag, men det var ju också en lite spännande historia, för jag sökte faktiskt. Och då när jag blev kallad till svenska provet som man gjorde då först, så när jag kom in och skulle göra, då ropade de upp mitt personnummer och då tittade alla på mig. Och alla lärarna och sådär som satt där, eller kontrollanterna, och jag fattade ju inte det. Men då ringde de upp mig dagen efter och sa att det var inte meningen att du skulle komma hit, för du var för ung. Aha. Det var ju synd, för du hade ju en bra resultat, men välkommen tillbaka nästa gång. Men då stängde de skolan.
Men vilket antiklimax!
Ja, det var lite antiklimax faktiskt.
Men hur ung var du då när de...
Ja, men då måste jag ha varit 20.
Ja.
Och sen stängde de ju skolan då.
Vilket år var det då?
Jag kommer inte ihåg vilket år det var jag sökte första, men jag kom in sen första omgången de öppnade igen, 98.
Okej. Okay. Men Om man tänker tillbaks då lite grann, var det bra eller var det dåligt att du inte fick komma in då?
Ja, det var säkert jättebra. Jag tror i och för sig inte att jag mognade jättemycket just de åren.
Jag, okay. Det kom senare eller?
Ja, mycket senare. Nej, men jag läste på Stockholms universitet till personalvetare. Okay. Så jag hann bli personalvetare under tiden. Mm-hmm. Men insåg ju då att jag kommer inte kunna sitta på ett kontor 8-5 och jobba. Jag är alldeles för rastlös och så för det. Så att jag vill hellre ha varierade arbetstider och ute och röra på mig. Och sådär. Så att det funkade inte.
Men vad hade du för relation till polisyrket då? Fanns det några i släkten som jobbade som det? Eller
var... en ingift morbror. Aha. Som vi faktiskt, du har jobbat i Nacka, så Polle.
Mm. Mm. Polle känner jag, han jobbar på span också eller?
Ja, det är min ingifta morbror.
Ja, det är din ingifta
morbror. Och han tyckte ju att det var väldigt bra att jobba som polis. Så då tyckte jag att det verkade ju vara ett bra jobb.
Okej. Så det fanns en liten koppling.
Ja.
Och det, vi kommer ju till det, för jag vet ju vad du jobbar med idag, men jag tänkte det är nog en tjänst som dels är rätt ovanlig, men det ska bli intressant att höra hur du kom fram till att söka det. Men du går i skolan såklart, och vad händer sen då när du är färdig som polis?
Då hamnar jag i Söderort, Stockholms Söderort. Mm. Jag gör aspiranten i Skärholmen, men sen är Aspudden Skärholmen, det är lite samma egentligen. Mm. Aspudden var en väldigt liten polisstation. Mm. Det hade vi jättetrevligt. Jag kommer inte ihåg om vi var 10-15. Mm. Så det var jättegemytligt. Och Skärholmen var också jättebra. Men sen sökte jag till din gamla enhet, Rave-kommissionen. Mm. Och så hette den ju ungdomssektionen.
Just det, hur kom det sig att du, hade du hört talas om
det? Ja, men det hade jag ju gjort. Det var ju ganska mycket på tapeten i tidningar och sådär. Och det tyckte jag, de verkade jobba på ett bra sätt. Och jag tyckte det var smart att fånga ungdomarna innan de utvecklade ett allvarligt missbruk. Mm. Så att man kunde göra lite nytta. Och det måste jag säga, att så mycket nytta och så mycket som man har gjort där, känner jag, det var ju verkligen fantastiskt.
Ja.
När föräldrar och barn... Alltså både ungdomarna och deras föräldrar tackar en efteråt för att tack för att du grep mig. Det är ju inte jättevanligt att man får höra det.
Nej, men, nej verkligen inte. Men du fick en tjänst där då.
Mm.
Och vad hade du för erfarenhet av civilt polis?
Ingenting.
Ingenting alls?
Ingenting alls, nej. Jag hade väl låtsas cykla runt civilt någon gång, men absolut inte spanat eller någonting sånt. Bara uniform.
Hur var det då att liksom... För det är ju ändå så att man är ju väldigt mycket polis när man har sin uniform och den klassiska mössan och så vidare och så vidare. Och sen ska det ju bli så lite polis som möjligt, i alla fall under liksom en stund innan du känner er att du jobbar som polis. Men hur var det då att byta?
Alltså jag tycker mest det var svårt att inte se ut som en polis.
Mm.
Jag är ju ganska stor också, jag menar 1,80 lång och bredaxlad. Det är svårt att se ut som en tjej som inte är polis när man ska vara civil.
Just
alltså gömma skyddsvästen och vapen. Och, alltså vi jobbar ju fortfarande hyfsat polisiärt med skyddsväst och så på Rave då.
Just det.
Det tycker jag var jättesvårt. Så att jag kände mig ganska mycket som en polis ändå.
Ja, jag förstår det, för det är ju så att just på den enheten som där man jobbar civilt... så har man ju all utrustning med sig egentligen som en uniformerad polis har.
Exakt.
Till och med batongen och så vidare och så vidare. Det är svårt att dölja. Men kände du sen att du kanske kunde sudda ut lite kanter i det här? Att du kanske ändå blev lite mer civil och mindre polis?
Jo, men det
tror
jag. Jo, men det blev man väl. Lite mindre så. Man blev ju bättre på att ta folk också, tycker jag. Prata med... Alltså, det tycker jag nästan var det man lärde sig mest på Rave eller ungdomssessionen, som man ska säga då, att man var ju väldigt bra på att låtsas som att allting var frid och fröjd och det var jättebra. Jag kommer ihåg någon gång, vi stod i en trappuppgång, jag och en kille till, och det var rasslade ner en massa kokainmissbrukare. Och vi hade ju ringt piketen, men det visste ju inte dem. Så vi stod ju där, med tjena, tjena och allt läget, och låtsades att de hade överläge över oss. Alltså att låtsades att vi inte brydde oss om dem. Och då kom de var ju jättesnälla och trevliga mot oss. Sen fick ju de sitt sen då när piketen kom. Men vi tog ju inga fighter på det sättet. Utan vi var lite smartare, kändes det som. Att man lät dem tro att vi inte fattade någonting. Man spelade lite dum ibland och sådär. Så.
Det där är intressant, för att vi har varit inne på det lite. Vi har pratat om det i podden lite grann. Och vi har snuddat vid det här att har man en hyfsat liksom skådistalang, så kan man också skapa situationer som blir lugnare och bättre än om man liksom måste exakt bete sig som man känner.
Exakt. Nu är kanske inte jag den bästa skådisen, men man försökte ändå liksom och man fick ju fatta att oj då, den här situationen reder inte vi ut. Två stycken mot sex kokainister, liksom, det går inte. Nej. Utan då får vi köra ett annat och låtsas vara bästa polare med dem och snacka och sådär. Och det funkar också jättebra.
Men hade ni stoppat dem då? Ni ville ha dem, ni ville kontrollera dem eller hur?
Hela caset, jag kan väl ta det, var lite, lite udda. Vi blev kallade av RLC, jag och en kollega. Till,
av radion helt enkelt.
Precis, till en lägenhet i Blåkulla här i Stockholm, Hagalund. För att kolla en stökig ungdomsfest. Mm. Det var ingen stökig ungdomsfest, så att vi gick därifrån. Och när vi går därifrån, då kommer en taxi. Och ur den så kliver det en mörkhyad man och som möts upp av en kille i kostym. Och så säger han, tjena, tjena, schysst att du kunde komma. Och klockan var liksom 2 på natten och vi tyckte bara, ja, det är ju lite som man jobbar på. Så man får lite en varningsklocka direkt att det där stämmer inte. Så vi bestämde
passade
oss...
Passade de liksom inte
nej,
ihop?
Nej, de passade riktigt. Inte ihop.
Okay.
Så vi bestämde oss för att kontrollera dem. Och den, han som kom i taxi, den mörkhyade, han drog ju som en gazell därifrån. Och okay. Det är också, han ramlade ner för något stup där så min kollega följde inte efter. Men alltså jag stod kvar och pratade med den andra killen i trappuppgången och han var ju jättenervös. Och så när min kollega kom tillbaka, då fattade vi att det här är ju någonting lite special. Då. Mm. Och då kommer det ju ner folk, bland annat den som vi visste var efterlyst, våldsverkare då, och kokainmissbrukare som kom ner och 2 meter lång och jättestor som kom ner i porten. Då. Och då hade ju min kollega ringt precis att ni måste komma hit för det här är problem. Och då var ju kokainleverantören som hade kommit. Som sprang iväg. Vi fick aldrig tag på honom, men ja, det var ju också bara av en händelse.
För det där tycker jag var så himla roligt när man jobbade på den enheten. Att det var ju ganska sällan, nu fick ni ett jobb där de sa att det var en stökig fest eller något sånt där. Och det kanske man åkte på ibland. Men de allra flesta jobben, man kom till jobbet, man kollade vad har vi, är det någon som har ringt och kanske tipsat om någonting. Och sen skaffade man sig de här gripna så att säga baserat på egna kunskaper, inte att någon ringer från radion och säger de säljer knark igen, utan allting gjorde man själv och det tyckte jag var väldigt väldigt stimulerande.
Ja, det här var ju en helt annan lägenhet i ett annat hus. Det hade ju inte ens med varann att göra, utan det var ju bara att vi var på den platsen när taxin kom. Så att vi såg den här killen som klev ut taxin och blev mött av en annan kille då. Och att de hälsade som att de inte kände varandra klockan 2 på natten. Det tyckte vi var lite konstigt, så vi bara, det där måste vi kolla.
Men nu ska jag vara lite som djävulens advokat här lite grann. För att du säger att de inte passar, du säger att det kommer ut en mörkhyad man. Var det inte så att ni rasprofilerade den här mannen?
Nej,
i taxin?
Nej, han hade faktiskt lika gärna kunnat vara vit i det läget. Alltså helt samma, men de var ju klädda väldigt olika. Mm. Och om någon kommer till en plats i taxi klockan 2 på natten och inte känner den han ska till. Mm. Så, och just det där, tack, vad schysst att du kunde komma. Mm. Det kändes som att det måste vara någonting som inte utspelar sig på dagtid. Mm. Då levererar man någonting, eller ja, man har någonting med sig som inte man brukar ha. Så det var kanske fel av mig att säga så, men han var ju det, så att det var inte...
Nej, jag förstår, men jag tänker nu är lite så här, jag förstår precis. Så, men var kommer den här kunskapen ifrån då? För att jag har inget minne av att jag lärde mig det på skolan, att liksom så här, möter folk varandra som inte passar, till exempel man är olika klädda, det är en viss tidpunkt på dygnet. Var kommer den kunskapen ifrån?
Jag tror att man lärde sig det när man var på rave. För jag hade inte den. Och jag tror att jag har suddat bort den nu också. För det är mycket behagligare att leva om man inte tittar på sådana saker. Mm. För att då slipper man liksom iaktta en massa saker som man inte vill se. Mm. Så att jag tror att man blev väldigt uppsnäpp. Vi fick ju en jättebra introduktion på rave. Mm. Och gick med och de som var erfarna lärde ut vad man skulle titta på och sådana saker. Så jag tror att man lärde sig det där och att man tillsammans jobbade fram profilerandet helt enkelt. Mm.
Det är en debatt nu och den debatten har ju funnits länge.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Man pratar om liberalisering vad gäller liksom svensk narkotikalagstiftning är ganska, eller den är väldigt strikt. Tittar man liksom internationellt så är den ju, ja, det är en av de striktare kanske i världen, just att man inte får ha konsumerat. Det är inte det att det är olagligt att vara påverkad, utan liksom själva konsumtionen och sådär. Men hur mycket tänkte du som polis på själva lagstiftningen? För jag vet ju att det blev lite diskussioner med folk. Hur mycket tänkte du på själva rådande lagstiftning? Vad du tyckte om den som privatperson, så att säga?
Ja, men jag är nog... Alltså, man kan ju tycka det att man ska få göra vad man vill med sin egen kropp och sådär. Men när man har sett vad det leder till, och folk som tar narkotika första gången menar ju aldrig... Alltså då är det ju bra. Då är det ju skönt och man gillar ju det. Mm. Deras syfte är ju aldrig att bli beroende. Nej, alltså nej. Det är klart att inte de tänker att jag ska bli beroende av det här. Och det blir de ju inte. Det tar ju ganska lång tid tills man utvecklar. Men då när man väl har utvecklat det så är det svårt att komma ur. Mm. Men om man då får en, alltså som polis, kan träffa dem redan när de tar första doserna första gångerna. Då kanske de får en förståelse för vad det egentligen innebär.
Mm.
För att alltså för en diskussion med någon som har kraftigt påverkad av bröj och har varit länge, det är ingen lätt historia.
Nej.
Då kan man få ganska onödiga samtal och ja, ointressant information, om man säger så.
Mm. Men den här, jag tänkte på när den här diskussionen kommer då, liksom, vadå, borde det inte vara, alltså tog du den diskussionen? Eller sa du bara att nu är det, jag är polis, det är den här lagstiftningen som gäller och det är inte jag som har stiftat den och jobbar efter. Eller hur?
Nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag behövde ta den ställningen heller.
Nej.
Jag var liksom med på att det är det här som gäller. Jag hade inga egna åsikter som gick i strid med det heller. Så
nej,
att,
jag fattar.
Så det var lättarbetat så.
Men vad är den stora skillnaden där då? Att jobba, du hade jobbat i uniform och kom till den här civila gruppen som jag skulle vilja säga är väldigt civil. Alltså... Vad är arbetssättets skillnader mellan att vara ute i uniform och sen jobba då mot de här ungdomarna och inte jobba i uniform?
Alltså när man kommer i uniform så vet ju alla direkt, eller man har nog en förutfattad mening att nu är det polisen som kommer och nu, när man höll förhör, man fick ju aldrig ut någonting. Alltså det var ju alltid de nej, alla sa ju nej hela tiden och så var det inte mer med det. Men när man jobbade civilt, Då pratade man ju mer med folk. Alltså, de sa ju nej kanske första gången i förhör också. Men sen när man frågar, men har du inte rökt någon gång? Jo, för ett halvår sedan. Ja, men du måste ha rökt senare än det. Och till slut så kom det fram att de hade tagit en braj för en timme sedan. Mm. Så att man lärde sig liksom mer, tror jag, man tog mer diskussioner än vad man gjorde på ordningen.
Tror du att uniformen kan ha en sån... enkel effekt som du säger, att om man sätter någon i uniform och förhör, att bara det kan påverka personens attityd?
Absolut, det tror jag faktiskt.
Mm. Jag tycker att det här var för mig en av de absolut roligaste åren, oerhört lärorikt och också väldigt mycket om man ska se till det här tjuv- och polisdelen, om man tänker att liksom leta efter folk som har gjort något som någon som bryter mot lagen, så var det här det mest spännande, att liksom smyga och hitta olika vägar att liksom komma. Det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande.
Ja, jag tyckte också, jag trivdes jättebra. Men sen dök det upp det här då, vi hade en kvinnlig chef då på RIV.
Mm.
Och hon hade väl lite kontakter på polisflyget. Hennes man tror jag jobbade lite med dem.
Mm.
Så att jag var ju inte på RIV längre än 2 år. Mm. Men sen dök det upp det att man skulle söka till helikopter. Och då var hon på oss tjejer lite grann. För de hade inga tjejer på polisflyget.
Aldrig funnits tidigare?
Nej, aldrig var någon tjej där. Så då tyckte hon, men det är klart, ska ni inte söka? Det vore kul och sådär. Och vi var 3 tjejer som, ja men vi kan ju testa och göra testen och så här, det vore kul. Det slutade ju med att det var bara jag som skickade in ansökan. Men nej, men det tänkte jag att det är ju en utmaning. Jag har alltid gillat utmaningar och sådär.
Men vad... Alltså, du är på den här enheten, ni jobbar civilt mot ungdomar och så kommer någon in och frågar om du vill söka till att köra helikopter. Vad hade du för förhållningssätt till piloter och vara uppe i luften och flyga och flygrädsla? Hade du något sånt innan? Liksom?
Nej, jag har 2 kopplingar till flyg, kan man väl säga. Min morfar var värnpliktig pilot under kriget.
Okej.
Han var så här silvervinge som det hette.
Mm.
Och han älskade att flyga. Och när han blev äldre, så det var det enda han pratade om, så var det liksom, han visade vilka flygplan han hade flugit och att han hade haft så bra. Så då insåg jag liksom, dels så tror jag att jag har lite likheter med min morfar, alltså i personlighet så. Och då kände jag att klarade han det, så kanske jag också klarade det.
Mm.
Och min kusin har också gjort tester till flyg, till pilot, och hon klarade också testerna, förutom att hon hade ont i ryggen, så hon gjorde inte det av den anledningen.
Nej.
Och sen har jag en annan då, min morfars bror, han dog i en helikopterolycka i Sydamerika. Så att det är väl den kopplingen jag har till helikopter då, men ja.
Men vad händer då, för lyssnarna som inte, och jag tror att många poliser även som lyssnar inte känner till hur det går till. Men du skickar in en ansökan,
ja.
Tänk så här, jag är intresserad.
Exakt.
Och vad händer då?
Då går ju ansökan igenom. Det kan ju vara väldigt många som söker. Alltså när jag sökte så tror jag det var 130. Det brukar vara drygt 100 till två platser.
Oj.
Och jag tror att det är ungefär 30 som blir kallade till tester.
Mm.
För det är ungefär 10% som klarar testerna.
Okej.
Okay. Och våra tester gör vi på Försvarsmaktens... Försvarsmakten har ju ett jättestort testcentrum på Östermalm. Där man testar till... Eller Gärdet ligger det nu. De testar till sina specialfunktioner och till de som ska göra vad man ska göra värnplikten och sådär. Så de har ju flygpsykologer där som gör flygpsykologitester.
Just det.
Så att vi köper in de testerna, alltså polisflyget köper in den testen av dem då. Så då blir man kallad dit. Och då är det en 3-dagars tester.
Det är så pass.
Ja, så första dagen så gör man ju som lite, ja, du har ju pratat om den, upp höger och sådär.
Ja, men den pratade vi om, på, och jag tror han nämnt den, men det är ju sån helt enkelt.
Ja, en koordinationsövning. Den börjar vi med, det är vår första test. Vad var det då?
Alltså, vi kan väl dra den bara lite kort. Det är alltså 16 rutor kan man säga. Det blir då 4 rader och 4 kolumner blir det ju. Och den högsta raden kallas då för upp-upp. Och den nedanför den kallas för upp-ner. Och längst ner har vi ner-ner, ner-upp. Och längst till höger, höger-höger, höger-vänster. Och så har vi då vänster-vänster och vänster-höger. Och sen har du då en röd penna eller en penna i vänster hand och en i höger hand.
Yes.
Och då säger då, lurarna säger då till exempel upp-upp, höger-höger, höger. Då är det ju rutan längst upp till höger med höger hand.
Yes.
Och då sätter du ett streck där. Och sen fortsätter den här rösten då.
Ja. Yeah.
Det kan vara upp, ner, vänster, höger, vänster och så vidare.
Ja.
Och det där är ju krångligt.
Det är krångligt. Och sen ett annat som jag kommer ihåg så här på rak arm, det är att man sitter med lurar och så säger de 10 siffror. Och så när de slutar, då ska man skriva ner alla siffrorna. Och sen går de vidare till nästa 10 siffror, ska man skriva ner dem.
Mm.
Och så håller det på så då, så man ska komma ihåg så många som möjligt. Och vi har ju kapacitet att komma ihåg 7-9 brukar man räkna med i korttidsminnet. Så 10 blir liksom svårt.
Ah.
Därför så är det lite hur man lägger upp det då.
Och det var aldrig ordning då, 1, 2, 3.
Nej. Ja, så det är mycket sådana. Det är ju, första halvdagen var ju, då satt man själv och gjorde tester i ett rum. Och sen så säger de, ja men nu är vi klara, då kan ni gå på lunch. Och man har ingen aning om hur det har gått. Så då kände jag så här, jag kommer inte att bli insläppt efter lunch. För att det känns ju, alla känner ju att det går då. Det finns ju ingen som säger att det går bra.
Just det.
För att meningen är att de blir svårare och svårare, så till slut så ska alla misslyckas.
Alla ska tappa
det. Och det är ju lite det bygger på. Så ska man se om man kommer tillbaka eller hur långt man klarar det då.
Och det är väl lite då liksom vem, en del kanske bara fuck it, nu ger jag upp, nu har jag tappat det. Men
inte så bra helikopterpilot.
Nej, för tanken är att du ska liksom, kan jag komma in i det igen? Kan jag komma
man får
in
inte
igen?
Ge upp helt enkelt. Upp.
Nej, just det. Väldigt intressant.
Ja. Och sen fortsätter ju de testerna och Anna fick ju komma tillbaka efter lunch. Och efter hela första dagen, då var man ju rätt trött på testandet då.
Jag förstår det.
Men då fick man komma tillbaka andra dagen. Och då var det mer att man satt i, alltså någonting som liknade en helikopter. Man skulle köra med fötterna och händerna och lyssna på information och trycka på vissa knappar beroende på vilken information som kom och sådär.
Ja.
Så lite mer, ännu mer simultankapaciteten då, kan man väl säga. Och man skulle titta på någon skärm och så skulle 7 stycken olika variabler hållas inom värdet, så man skulle liksom hålla koll på alla 7 samtidigt. Och lite sådana saker.
Ja.
Och sen är det då en psykologintervju och sen är det läkarundersökning. Och läkarundersökningen, då är det ju till exempel man försöker provocera fram epilepsi. Så att man får sitta i ett så här stroboskopslampa.
Okay.
Bara för att med EEG-mätning, det är ju bara för att se om man har tendens till epilepsi. För att när rotorbladen går förbi solen så kan man faktiskt få epilepsi om man inte har det.
Okay.
Så det är viktigt att veta det, att man inte har det latent liggande.
Ah, vad intressant.
Och sen tittar man på lungorna så att man inte har några skador på dem. För vi gör vissa så här undervattens träning då. Man ska kunna andas med, ta sig ur en helikopter under vatten. Mm. Och sen även om man har något problem med nacken. För att vi bär ju goggla på oss natt, så här nattkikare. Och då behöver man kunna... det blir ganska tungt på huvudet. Så att det är mycket fysiska tester också. Aha. Eller ingen, det är absolut ingen kondition eller sådana saker. Nej. Men just att man ska ha en god fysik.
När man, jag har gjort lite olika sådana tester. Jag tycker att det är, och det är ju meningen att det ska vara stressande såklart. Det är ju för att också testa din stresstålighet givetvis. Och där kan du komma in i det och hur du agerar liksom mentalt på sådana faktorer. Det som förvånade mig, och jag vet inte hur det var, hur mycket du fick reda på resultaten, men det var att jag var lite bättre på det jag trodde jag skulle vara dålig på. Jag var lite sämre än det jag trodde jag skulle vara bra på.
Ja, okej. Okay. Jag vet inte, alltså grejen är att de som inte klarar testerna till pilot, de får, när de, alltså man åker ut under vägen, åker bort folk hela tiden.
Uh-huh.
Så de kommer liksom typ hämta folk. Och då får man alltid ett psykologsamtal. Där uh-huh. de talar om vad det är man har varit dålig på. Mm. Så att man liksom får med sig det. Men vi som klarar testerna får egentligen ingen direkt genomgång. Utan man vet att man har klarat testerna med bra resultat. Man, bland annat, jag vet att du har pratat om det här defense mechanism-test.
Ja, just det.
Man gör inte den längre. Och det, nej, anledningen är att det finns inga psykologer. Man utbildar inte psykologer i hur man tolkar resultaten. Så att det är faktiskt därför.
Jag borde ha blivit godkänd, det är allt jag sagt.
För det är faktiskt väldigt, det har ju varit väldigt utslagsgivande test. Man började använda det inom flygvapnet. Mm. Och då gjorde man det på test. Och sen visade det sig att de som inte hade klarat testet, det var de som råkade ut för olyckor och havererade.
Så och som då, inte hade klarat det?
Exakt. Så då, och då hade man ju bara testat det. Så då bestämde man sig direkt att de som inte bedömde klara, de plockar vi bort.
Vi kanske ska förtydliga för de lyssnarna som inte känner till det här DMT, och Defense Mechanism Test. Det var det att man helt enkelt fick sätta på sig typ liknande cyklop. Och så får man en väldigt, väldigt kort bild.
Extremt kort skulle jag vilja säga.
Som bara flimrar upp.
Yep.
Och om inte jag missminner mig så skulle jag förklara då personerna på bildens, deras sinnesstämning, ålder, kön. Jag tror det var det grundläggande. Och det jag gjorde fel var att jag såg de glada bilderna. Surprise! Men inte de där det fanns hot. Och när jag såg bilderna sen, och det här är kanske konstigt om man inte har gjort det här, men det är ju så kort så du vet inte om du har hittat på bilden själv. Och det är ju precis det som är liksom grejen då, antar jag. Eller om du verkligen såg det du såg. Men sen när jag fick se dem uppe så var det så tydligt, till exempel det var ett par som var i en säng och bakom så var det liksom en ganska lömsk figur liksom. Jag tänkte, hur kunde jag? Men jag såg bara att de var glada, men jag såg inte.
Nej, det är ju det som är konstigt, och det är ju någonting som man inte har velat släppa heller. Till exempel om man har gjort DMT-testet så har man inte kunnat göra det igen.
Nej.
För att det, då säger det inte så mycket. Så att, men som sagt, nu använder man sig inte av det alls.
Nej.
Tyvärr, för vi tycker det har varit bra.
Vi har pratat om det här också, det här med att söka till någonting. Bara det att man liksom, ibland har man ju sökt en tjänst och så blir man inte ens kallad. Och då är det ju, då bara släpper man ju det då. Tänker att de var helt dumma som inte kallade en. Men sen när du blir kallad, som du har blivit här nu, och du kommer, hur liksom competitive är du liksom? Hur är det så här att se folk åka ut, och hur mycket vill du inte åka ut själv?
Alltså, nu, jag tycker inte själv att jag är en tävlingsmänniska. Men alla som känner mig säger att, vänta lite nu.
Låt som min fru. Ja.
Ja, jag har jobbat på med så här Ironman och alla konstiga grejer. Så att, bestämmer jag mig för någonting så gör jag det. Och då blir jag extremt målinriktad. Men däremot tror jag att om jag inte hade klarat testerna så hade jag inte blivit förstörd. Alltså,
nej.
Jag hade inte tyckt att det var någon fara i livet, om man säger så. För jag hade ju inte det som så här högsta mål att bli helikopterpilot. Och hade jag inte kommit in, då hade det varit bara nej, men det var inget för mig.
Men du hade blivit lite...
Ja, lite tillfälligt, så. Ja, tillfälligt hade man ju blivit det. Mm. Men jag är nog rätt målinriktad så. Det är. Jag blev ju faktiskt utnämnd till expert på höger och vänster av psykologen.
Oj!
För att ett moment är att det är en gubbe som står på en dataskärm. Uh-huh. Och så står han och håller ut båda händerna. Och så håller han en boll i höger eller vänster hand.
Uh-huh.
Och så vänder de den gubben upp och ner, bak och fram. Och så ska man jättesnabbt trycka om man har bollen i höger eller vänster hand.
I hans höger eller vänster
då? Ja, precis.
Uh-huh.
Ja. Och det var tydligen, jag hade tydligen alla rätta som. Så det var... Så hon sa, då får jag problem med höger och vänster så ska jag ringa. Så det känner jag att det har jag en expertkunskap att luta mig tillbaka på i framtiden.
Ja, oh, wow. Ja, det är höger och vänster. Det är,
ja.
Det är inte alla som är experter på det.
Nej, vi brukar faktiskt säga det när vi flyger. För då är det ofta man styr radiobilarna på marken.
Mm.
Och du säger, ja men om du svänger höger. Och så ser man att de glider till vänster. Så vi bara, nej, det är andra höger. Och då fattar de. Så det är ett klassiskt uttryck från oss faktiskt. Nej, det är andra höger.
Om vi går tillbaka till testerna här, hur mycket visste du vilka som var kvar? Och så här, visste du att nu är det 5 kvar eller nu är det liksom...
Nej, det visste jag faktiskt inte. För de plockade bort lite under hand och sen är det under flera dagar. Då, så att det är inte alla är inte där samma dag. Så det jag visste faktiskt inte alls.
Nej.
Sen hade jag en bekant som jobbade lite med det där. Och hon talade om, alltså, för det var, man gjorde klart testerna och jag visste, jag hade ju varit på anställningsintervju då kan man säga... Vad ska man säga, en intervju med blivande chef.
Mm.
Så jag visste att det hade gått bra, att jag visste att jag hade klarat testerna, men jag visste inte hur jag låg till. För att man blir fortfarande rankad då, utifrån hur man klarar testerna. Men då sa hon till mig att jag låg bra till, för det hade hon inside om då. Sen tog det brukar vara så här med polisflyget, just att det ska skjutas till pengar. Får vi pengar för en ny tjänst eller får vi inte pengar? Så det drog ut lite på tiden. Men sen fick jag besked att jag kom in då, någon månad senare.
Och Sveriges första?
Ja, då var jag första kvinnliga piloter som påbörjade utbildningen.
Hur?
Alltså inom polisflyget.
Inom polisflyget,
det har funnits andra innan såklart.
Men... Såklart, men var det en liten extra spåre?
Alltså, den frågan har jag fått jättemånga gånger.
Mm.
Och alla som kommer in på polisflyget, även om man är kille eller tjej, så är det en jäkligt stor grej. Så jag tror inte att det var så stor skillnad alltså för mig och för andra. Det var ju lite så här upphåsat då. Cheferna skulle ju liksom, du ska sitta där och du vet, du ska synas på bild och sådär.
Aha, okay,
i början. Men jag tycker inte att det...
Hålla mångfald.
Exakt. nej, men alltså, annars, nej, det är så speciellt ändå.
Aha.
Och det tycker jag nästan var, för när jag hade fått besked att jag skulle komma in, då insåg jag att nu kommer jag till en enhet där det förväntas att jag ska jobba till jag är 60. Mm. För man kan inte flyga efter 60, man får inte göra det certifikatmässigt.
Mm.
Och då kände jag, då fick jag nästan hjärtklappning. Ska jag jobba med det här att jag är 60?
Ja.
Shit, jag är ju bara 30. Hur ska det gå? 30 år? Ja, där sitter jag nu då. ja, 18 år senare.
Ja.
Nej, men då fick jag faktiskt lite, så här, lite ångest över det. Tyckte det var jättejobbigt. Men då fick jag ju tala om för mig själv att, men vadå, du kan ju hoppa av. Alltså, det går ju.
Du har inte skrivit på ett kontrakt att du
Nej,
måste?
Nej, alltså... Om man är ju väldigt dyr att utbilda. Det kostar några miljoner att utbilda en pilot. Men det är ju inte förrän man har jobbat i 6-7 år som man är attraktiv på den privata marknaden. Och man kan ju inte skriva ett livstidskontrakt. Så, att vi har ingenting sånt inom polisen.
Nej. Men den här utbildningen då kommer du få beskedet.
Ja.
Du ska gå helikopterutbildning.
Exakt. Och då är det en teoriutbildning. Och jag kan säga att jag har typ 300 högskolepoäng. Och gått polisutbildningen. Men alltså pilotutbildningen. 0 högskolepoäng. Det jobbigaste jag någonsin har pluggat.
Ja, det är så.
Ja. Alltså jag fattar inte varför man ska kunna allting om elektronik och komponenter. Man måste ju förstå helheten såklart. Men det ska in och grottas i varenda liten detalj.
Okej.
Ja. Så det är mycket plugg. Jättemycket plugg.
Och sen är det inte så här också. Du måste ju, vad heter det?
Meteorologi.
Meteorologi heter jag.
Absolut. Och lagar och regler då, vad som gäller såklart. Mm. Och för oss som flyger helikopter kan det vara lite ointressant om hur många meter det ska vara mellan linjerna på landningsbanan.
Mm.
Det är inte jätteintressant. Men ja, på den nivån är det.
Hur lång är helikopterutbildningen?
Alltså själva utbildningen är 1,5 år.
Mm.
Och sen får man flyga med mentor i 1 år innan man får ta egna jobb.
Mm.
För när den där 1,5-åriga utbildningen, den är ju bara till pilot. Då har du ingenting med polistjänsten att göra. Sen ska man då lära sig att flyga i polisiär tjänst.
Just det. Så du gick egentligen ytterligare en polishögskola?
Ja, kan man säga. Men då var vi bara 2. Och då pluggade vi. Vi gick på teoriutbildningen här i Stockholm och sen våran flygskola ligger i Göteborg.
Mm.
Så då var man ju, men i början var det så här, men hur ska jag göra nu? Jag har ju ingen lägenhet och jag måste flytta till Göteborg. Men då fattar man ganska snabbt, men alltså, du är ju, det är ju tjänsteförrättning. Du har ju hotell och resor och allting. Så att man kommer in i ett väldigt bra, på en bra arbetsplats, och så man får det. Det är ju jättestor skillnad mot att gå på polishögskolan. Här får man ju allting. Vi fick fast en lägenhet till och med för att slippa bo på hotell då. Det är mycket skönare, man ska bo ett halvår i taget. Men det är en jättestor omställning. Och särskilt då när man sitter på teoriutbildningen. Men de andra som ska utbilda sig till helikopterpiloter, som har tagit semester och jobbat och satt undan pengar hela sitt liv för att kunna ta ett cert. Och då sitter man där och har lön. Och
lite skillnad.
Ja, lite skillnad är det. Men skönt. Det är som sagt en väldigt dyr utbildning.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Sen blir du färdigutbildad och lär dig de polisiära delarna också, att flyga som polis?
Exakt, för det är ju skillnaden att flyga som polispilot, om man säger pilot inom polisflyg, det är ju dels att vi kan ju flyga vad som helst i hela Sverige. För om jag jobbar och det kommer någonting i Sundsvall, då åker jag till Sundsvall. Mm. Och då kanske jag blir kvar där. Och då måste jag ju veta, vad ska jag tanka, vad ska jag ställa helikoptern, hur ska jag bete mig? Mm. Hur många passagerare kan jag ta med? För det är mycket sådana beräkningar man måste, och vädermässigt också då, ta hänsyn till.
Men det här, alla har vi ju, som har körkort i alla fall, har ju övningskört.
Yep.
Men jag tänker, första gången du själv liksom lyfter, hur är det då?
Du, det där är lite märkligt faktiskt. För att ungefär, jag tror att det är ungefär 15 timmar, då släpper de ut något som de kallar EK. Nu ska du på EK-flygning. Det är egen kontroll då. Oh. Och då flyger man, då har man ju inte certifikat än. Det är ju långt kvar till man har certifikat. Men då flyger man och sen hoppar läraren ut. Och sen, flyg ett varv nu. Så står de på marken och vinkar. Och så får man flyga ett varv och så landa själv.
Okej.
Okay. Jätteläskigt.
Det var det?
Ja, jätteläskigt.
Så att du är helt stel i min spak?
Ja, svettades ganska mycket. För det är ju alltså, flyga helikopter i början när man ska första gången och säga att du ska hovra. För man ser ju dem ju när man står still med helikoptern. Och det ser ju jättelätt ut.
Mm.
Inte så lätt.
Det är inte det.
Nej. Men när man väl har lärt sig det så är det ju lite som att cykla. Det sitter ju där. Alltså, nu är det ju inga konstigheter, men i början så är det väldigt svårt.
Mm, jag fattar det.
Man brukar säga att det är som att balansera ett ägg på baksidan av en sked.
Okej. Okay.
Ja. Nu vet jag inte om det är någon bra liknelse, men det är svårt i början. Men sen när man väl hittar in i det så är det inte så svårt då. Men det är mycket andra parametrar man måste ha koll på hela tiden.
Det
är
jag förstår det.
Ja.
Ja, men spännande. Och sen kommer du ut och helt enkelt är färdig. Hur var det att komma in då? Du var ju första tjejen och det är bara snubbar där då som är coola piloter. Går runt med sina Ray-Bans. Är det så? Går runt med sina Ray-Bans ut som Tom Cruise i Top Gun?
Nej, inte riktigt.
Okay.
Jag måste säga att jag har haft det superbra. Alltså, jag har aldrig blivit dålig bemött på något sätt, utan jag har trivts jättebra. Jag har många historier om andra som har tyckt att det varit konstigt att jag är kvinnlig pilot. Jag vet, vi landade en gång i Borås. Och då var det jag och min operatör som flög dit. Så jag stannar vid helikoptern och operatören går iväg för att prata med minsatsledaren på det här ärendet då.
Mm.
Så jag står kvar och då kommer en bekant som flyger ambulanshelikopter och han har liksom en uppknäppt skjorta, shorts och sandaler på sig. Så vi står och snackar lite han och jag. Då kommer en tredje kille och så tittar han på oss och sen tittar han på den här killen och så är det du som flyger eller? Och då känner jag bara så här, jag står här polisuniform, vingar på. Nej, då är det han i shorts och sandaler som flyger liksom. Man bara, men hur tänker folk? Sådana saker är det ju rätt ofta.
Jag fattar. Det får mig att tänka på. Jag köpte ett bord på Blocket vid ett tillfälle då, några år sedan. Och jag ringer, snackar med tjej och säger så, ja men kan jag komma hem? Ja, absolut. Så åker dit och hämtar det. Och så kommer jag in och tittar på bordet så, ja men jag köper det. Och då ser jag att det hänger så här SAS-uniform eller någonting. Och du sa, du jobbar som flygvärdinna, sa jag. Och så sa han så här, nej, jag jobbar som pilot. Och då fick jag lite som, då fick jag den, så tänkte jag, shit, vad fördomsfullt. Det var nog lite fördomsfullt av mig, sa jag. Och då, vet du vad hon säger till mig då? Nej, Det var det nog inte. Det är nog, du har nog bara sett manliga piloter varje gång du har klivit igång upp på ett flygplan. Så att det är nog lite dina upplevelser. Du behöver inte ha dåligt samvete. Men jag kände att jag fick det när jag sa det. För det är klart att... Men jag har inte sett så många kvinnliga piloter när jag har flygit och sådär. Så det kanske var en blandning av fördom och självupplevt. Liksom. Men det kändes när jag sa det så... Så klassiskt liksom.
Ja, faktiskt. Det är ett yttre kommissarie i Göteborg. Första gången jag träffade honom, då var det på en jättestor utsättning. Och alltså, det var väl någon jag kommer inte ihåg, det var en stor kommendering, du vet, med 100 poliser tror jag i lokalen. Mm. Och vi hälsade på honom och säger att jag är på polisflyget och sådär. Och sen ställer han sig, nej men nu tror jag alla här utom piloten. Och då, okay. Men jag är ju här. Så, jag tänkte han kanske trodde att jag var på toaletten eller något. Mm. Och jag tänkte inte mer på det. Men jag tror att det var 4 år senare så kommer han till mig och säger att gud vad jag skämdes den gången. Han hade inte fattat det. Men det var inte så konstigt heller.
Nej.
Så att jag har aldrig... Ibland kan det bli lite roliga sådana situationer, men det är ingenting som har varit något problem på något sätt.
Problemet är att vara pionjär. Pionjär, så problem.
Nej, men det är roligt. Nu är vi faktiskt 3 färdiga piloter och en som går... vi är 4. En som går på sin mentorutbildning fortfarande. Så vi är 4 kvinnliga piloter nu. Så att det är jätteroligt.
För grejen är, den här chefen som du berättade om, som när du jobbade på ungdomssektionen där, kom och sa att ni borde söka. Så är problemet då rent historiskt att egentligen tjejer inte har sökt, eller är det att de inte har kommit in?
Det har ju faktiskt varit både och. Alltså det är mycket färre tjejer som har helikopter som största dröm.
Okay.
Många fler killar har att jag ska flyga helikopter. Mm. Så det är färre tjejer. Sen är det faktiskt så att vissa tester är svårare för tjejer, har det visat sig.
Okay.
Och det kan vara, som jag pratade med flygpsykologen om det för bara några år sedan, och då sa de att det spatiala seendet, alltså hur man uppfattar rummet, kan tjejer ha lite svårare för.
Okay.
Och det är ganska viktigt när man flyger helikopter. Och jag brukar säga att det är inte så konstigt, för att när vi var gamla jägare och så i det samhället, mannen kastar spjut, då är det viktigt att veta hur långt man kastar, om man träffar djuret eller inte. Men kvinnorna lagade ju mat, de hade ju inte den färdigheten.
Just det.
Men där, så jag tror att det kanske är sådana saker som ligger kvar, så det är inte så konstigt. Kan och finnas. Kanske är det därför tjejer har svårare att fick parkera. Och man ser inte djupet riktigt.
Kan finnas, så att det sitter i vårt DNA helt enkelt.
Exakt.
Ja, intressant. Men nu, jag brukar alltid fråga min gäst om en historia. Jag ska inte leda in dig såklart någonstans. Det kommer nog låta som att jag kommer leda in dig väldigt mycket. Men jag är ju nyfiken på en helikopterhistoria. Vi får ju det väldigt sällan i podden.
Ja.
Men har du någon sån som kanske i ditt minne sådär?
Jag har ju många, alltså man har ju varit med på väldigt mycket. När man flyger helikopter så blir man ju kallad till de stora grejerna. Mm. Så är det ju. Mm. Jag flög terrorfredagen på Drottninggatan.
Okay.
Så det är mycket så, man blir med på de stora sakerna.
Kan du känna, förlåt nu avbröt jag dig lite, men kan du känna, jag menar det här var ju en sån jättestor grej, men även om du sitter uppe i helikoptern, kan du känna liksom allvaret där uppe också på radiotrafik och så vidare? Liksom?
Absolut, för det var kaos. Mm. Det var kaos. Mm. Och då känner jag att det enda vi kan göra då, det är att försöka skapa lite, för det är ju faktiskt så att vi kan skapa lite trygghet för de som är poliserna som är på marken, för att de vet att vi ser vad de gör. Och kan hjälpa dem lite och trygga upp deras situation och hjälpa till att leta. Vi kunde inte göra så mycket i det här, för det var så kaosat att det kom in tips från alla håll och kanter. Mm. Men att bara finnas i luften gör ganska mycket också. Mm. Som när vi är på försvunna personer, så ibland vet vi att vi kommer inte att kunna hitta den här. Men bara att komma dit och väcka upp hela samhället. Och, för då kommer folk och fråga vad är det som har hänt, och då ringer de in och men honom har ju jag sett. Mm. Så att man får den aspekten också.
Just det. Den har jag faktiskt inte tänkt på.
Så samhället blir lite mer, särskilt om man kommer lite utanför Stockholm då.
Mm.
Man kommer till den, hålan kan vi kalla den då. Mm. Då vet de att, då får de reda på att Gösta 90 år är borta. Fast de kanske har sett honom någonstans, så då kan man leta vidare där.
Just det.
Så att det är en väldigt viktig aspekt i de fallen. Men ofta är det ju så, försvunna personer är ju ett stort uppdrag vi har.
Mm.
Och vi hittar ju ganska många personer också.
Mm. Har du någon minne av någon speciellt case?
Ja, jag har ju ett som faktiskt var, det var inte så många år sedan, men det var här i Stockholm. Dåligt väder var det. Det är en faktor som påverkar oss rätt mycket, för vi kan inte ligga så högt om det är låga moln och sådär. Så att det var rätt stökigt väder för mig. Mm. Men det var ganska nära Arlanda, så jag hade ju nära hem då. Vi håller till på Arlanda, så det kändes bra. Edsviken. Det var någon som hade sett en kille som hade varit full. De hade försökt prata med honom, han var väl 17 kanske. Ganska packad och bodde väl i omgivningen där då. Men då hade han blev liksom... Han ville inte prata med dem, så han hade sprungit ut i skogen, sprungit ner från en slänt, ner mot vattnet. Och då hade de varit där och letat efter honom, för det var ju minusgrader och kallt och han var ju full. Så att de tänkte att det kan ju ha hänt någonting.
Mm.
Så de är och letar, hundföraren letar, och så kommer vi till slut. För jag tror vi fick vänta lite, för det var lite dåligt väder, så vi kom först en liten stund senare. Och vi flyger och letar, och då får min operatör då, som letar med värmekameran, då får hon en värmesignatur nere vid vattnet. Men den var väldigt... Det syntes inte att det var en människa, utan det var liksom ganska bred värmesignatur. Men vi kände att den där vill vi nog ändå kolla på. Vi skickar ner någon och tittar på den. Och
det var... Men värmesignatur, är det lite som man ser på film, att det är rött och det är lite blått och det är lite så här...
Ja, vi jobbar mest med svart och vitt. Och då är vitt är varmt och svart är kallt. Då. Så då är det ju tecken på att det är varmare. Så det är någonting som är varmare än omgivningen där.
Mm.
Och vi säger nog till och med, tror jag, att ja, men det kan vara ett så här avfall eller utlopp, att de släpper ut något vatten där. Mm. Vi vet inte, men för det är så väldigt så jämnt ut, och inga skarpa kanter. Och hundfaren bara, jag har ju precis varit där nere. Ja, fast vi vill nog att du går ner en gång till. Och han går ner, och vi ser ju i den här värmekameran att han halkar ner för slänten, och han har problem att ta sig fram för träden.
Och det är mörkt ute, eller?
Ja, det är kolsvart. Det är kolsvart.
Han var jätteglad på er.
Han var jätteglad, och han halkade ner på slänten och är jag på rätt väg? Ja, du har bara några meter kvar nu. Ja, jag har ju gått här alldeles nyss sen. Ja, men om du går några steg till nu, och sen har man bara, helikoptern, du har räddat ett liv. För då ligger den här killen i vattenbrynet och har ramlat och slagit i huvudet då. Så att han var ju, han fick igång honom med medvetande genom lite så här triggerpunkter då, men han var ju medvetslös när han kom ner. Mm. Men han fick ju igång honom och fick upp honom till vägen igen då.
Okay.
Så det känns ju oerhört skönt att kunna hjälpa till.
Ja, hur är det då? Känslan att liksom styra hemåt mot Arlanda igen, och du ändå har det liksom hörselminnet, kan man väl säga då, någon säger så här, helikoptern, du har räddat ett liv.
Ja. Mm. Nej, men det känns jätteskönt. Det är ju liksom det vi är till för, att kunna hjälpa till. Mm. Och ja, både sådana jobb och gripa gärningsmän, följa efter bilar som och in i skogen. Det är ju jättelätt när de springer ut i skogen, och då kan vi hitta dem ofta om man är lite tätt efter sådär. Det finns ju andra case också som helikoptern faktiskt har varit avgörande för poliserna. Om man tänker på caset i Bagarmossen, där det var en man som blev ihjälskjuten av en polis i huvudet. Alltså,
okay.
Och sen kom det en historia i media, framställde det som att nej, han skulle aldrig ha vapen, han skulle inte göra någonting, och var jätteupphåsat att
polisen helt enkelt hade skjutit
polisen
honom
hade gjort
utan,
något.
Anledning.
Ja, precis, utan anledning. Sen kom helikopterbilderna, och sen var det ingen mer snack.
Okej, okay, vad kunde bilderna...
Ja, man ser ju att han drar, vi vet ju inte om det är ett vapen, men man ser ju att han står med någonting riktat mot poliserna som i avsikt. Så jag har 100% förståelse för att de sköt, för det var ju så man uppfattade hotet.
Mm, jag förstår.
Ja.
Okej, okay, så till och med i ett sånt ärende så kunde man liksom styrka upp situationen.
Exakt.
Ja, det är intressant. Ja. När du säger operatör, vem är det?
Det är också en polis då. Mm. Som får söka till oss som en taktisk flygoperatör, heter det.
Mm.
Så det är en annan tjänst hos oss. Så att då sköter man sköter framförallt kameran och videokameran. Man länkar den ner in till ledningscentralen, den bilden. Och man pratar framförallt då kommunikatören mellan helikoptern och markpatruller och radion då.
Mm.
För det är, vi piloter flyger då. Och de sköter det andra.
Men är ni som ett radiobilspar då nästan? Eller?
Ja, men det kan man säga. Så vi är som en radiobil. Och det har också varit lite så här frågasättande. Varför måste det vara piloter? Eller är poliser som är piloter?
Ja, jag tänkte faktiskt ställa den frågan.
Förra veckan så var det i Gottröra var det någon som hade blivit knivskuren. Och då var det långt för patrullerna att ta sig dit. Så helikoptern landade ner. Och både räddade målsäganden och grep gärningsmannen faktiskt. Så att, vi tycker att det ska vara poliser som flyger.
Just det, så att piloten helt enkelt har en polisiära befattning där han kan gripa och också liksom med våld omhänderta till
ja.
Exempel.
Och jag menar, lagligt stöd. Om man inte är polis så ska man ju inte ens gå ner i den situationen.
Nej.
Nu gick ju ambulanshelikoptern väntade med att gå ner till poliserna då mina kollegor sa att nu kan ni landa. Mm. Så att nu är det safe att komma ner då. Så att det hade ju varit hemskt om det inte var en polis där.
Ja, jag fattar. Ja, det är intressant. Då fick vi svar på den frågan. Vad var någonting som jag funtade på mer där? Jo, operatören där. Jag har flygit inte jättemycket. Men någon gång ibland så har jag i tjänsten kanske på Säpo eller något sånt där. Så jag har flygit lite grann. Och blir lite som åksjuk när jag, inte om jag sitter som vanligt och tittar ut, men om vi säger att jag ska ha en kikare och följa ett fordon eller något sånt där, vilket jag gjorde vid något tillfälle och blev så åksjuk. Jag vet inte, det är det när man tappar liksom
man
sinnet.
Man tappar ju referenserna då, men det hänger inte ihop det som man känner med kroppen och det som man ser. Så absolut, och operatörerna har ju jobbigt, de sitter och tittar på en kameraskärm hela tiden vi flyger, så att innan de påbörjar sin utbildning så får de faktiskt genomgå en liten flygtest. För en del blir åksjuka i helikoptern fastän vi bara flyger rakt fram egentligen. Aha. Alltså en del är jättekänsliga och det är ingenting som, det kanske går, men det är kanske ingenting som man vill träna, alltså som är lämpligt att träna bort heller. Utan då anses man som mindre lämplig. Men som pilot så har man, när man flyger, det är ju som när man kör bil, man blir ju inte åksjuk när man kör bil. Det har väl hänt någon gång att det är rätt så här kyttigt i luften så att man känner, nu blir jag nästan lite illamående själv. Men det är väldigt, väldigt extremt sällan skulle jag vilja säga. Men operatören har ju det jobbigare med det. Och ibland så kan de ju säga det att nej, men nu får vi flyga rakt fram lite.
Okej. Okay.
Ja, då får man ta en liten paus.
Men åker påsen fram någon gång också eller?
Faktiskt, jag har flugit i 18 år. Ingen har kräkts.
Är det så?
Ja, så är det faktiskt. Och jag är lite stolt över det. Jag flög inrikesministern för inte så länge sedan och då påtalade jag det. Så jag hoppas inte du blir den första. Så.
Ja, det är bra. Jaha, men vi pratade lite om det här när du var 30. Okej, okay, ska jag sitta här tills jag är 60? Hur känns det idag då? Det är 18 år senare.
Ja, alltså det är en fantastisk enhet. Mm. Vi har det väldigt bra på många sätt. Alltså, helikoptern är ju dyr. Så är det ju. Det är inte ju verksamhet. Så att andra kostnader kanske kommer lite i skymundan. Mm. Det är inte något problem att få nya kängor och sådana saker. För att, nej. Så att vi kanske har lite bättre än andra poliser på den fronten. Lönen är väl okej om man jämför med poliser. Men kanske inte så bra om man jämför med andra piloter.
Nej.
Däremot så har man ju ett jobb nu som man ständigt kontrolleras. Mm. Alltså vi flyger ju upp för kontrollanter minst 3 gånger om året.
Okay.
Ska man genomgå vissa flygprov då, för att visa att man är, att man klarar av det. 2 gånger när man blir så, när man når den aktningsvärda åldern 40, då måste man gå till läkaren 2 gånger om året.
Okay.
För då är man gammal.
Mm. Så att, verkligen.
Ja, verkligen. 2 gånger om året ska man då visa att man att man sköter sig. Mm. Och en del läkare de nyper i midjan och ajajaj. Mm. Nu behöver du gå ner några kilo.
Ja, det är så.
Jajamensan.
Så.
Ja, så att, det är inte jättekul att gå till läkaren varje halvår.
Nej.
Och sen som sagt flyga upp då för kontrollanter och lägga flygprov och sådär. Så att man är ju aldrig, kan aldrig slå sig till ro och tänka att nu kan jag det här. Utan man måste samtidigt är det lite njutningen också. Mm. Att man hela tiden måste vara på tå. Ja. Och förkovra sig och lära sig nya saker, kan komma nya grejer. Och nu har vi fått så här databaserad utbildning igen med alla elektroniksystem och motorer och sådär. Mm. Nu känns det okej, för det är på den helikoptern jag flyger, så då är det intressant. Men sånt måste man också genomgå med jämna mellanrum. Så att det är en hela tiden en, att man kontrolleras och verifierar att man är där man ska, om man säger så.
Saknar inte de här förhören eller de som kommer ut där och de här personerna som inte passar ihop och går fram och surra och se vad det kan leda till och sådär?
Vissa lägen så hade det varit kul, men Nej.
Okay.
Jag måste säga att vi har det bra faktiskt. Mm. Det är ju, man får vara med på väldigt mycket. Mm. Och det är nog få gånger som man känner sig så uppskattad när man kommer till jobb. Mm. Alltså poliserna på marken tycker att nu har jag hjälpt till så jättemycket. Och det är väldigt roligt att kunna hjälpa till.
Vet poliserna på marken om att de faktiskt kan ropa på er?
Ja, men jag tror att det är allt, att det är mer utspritt nu, för vi får ju väldigt mycket mer jobb på nätterna och så också. Mm. Så det tycker jag. Sen är det ju skillnad såklart om man ropar från Stockholm eller från, vad ska vi säga, Gävle, för det tar ju längre tid att ta sig till Gävle. Såklart. Så är det ju. Mm. Men vi åker lite mer på vanliga jobb där också.
Men kanske hellre ropa en gång för mycket och få ett nej då?
Självklart. Ja, självklart.
För jag tror att vi hade lite back of our minds liksom, att inte ropa för det de har annat viktigare saker för sig. Men ibland kanske ni inte har det.
Nej, nej, det har vi inte. Och jag menar, vi ligger ute, över Stockholm ligger vi, som vi kallar brottsförebygge, för att finnas till hands. Mm. Och då har ju Stockholm, regionen Stockholm, valt vilka tider då som det finns som det är mest nytta av oss då. Mm. För inte så länge sedan låg vi uppe då på natten för att se om det skulle hända några skjutningar och sådär. Så att det är vi ju efterfrågas på vissa tider. Mm.
Spännande. Alltså, det är kul att få inblick i den här lilla världen, får man ändå säga, i polismyndigheten, som ju faktiskt kan erbjuda väldigt speciella tjänster, och du har ju en av dem. Det var jätteintressant att föra. Men jag brukar alltid runda av podden med att fråga om lite polisfilmer. Kollar du bara på helikopterpolisfilmer?
Bara så här Black Hawk Down? Nej, nej. Mindhunter.
Ja.
Ja. Den tyckte jag var jättebra.
Ja. Spännande.
Ja. Ja.
Reflekterar du över liksom polis, eller släpper du det när du
jag
kollar på
film? Jag släpper det. Ja. Men det är så folk säger, ja, det är så dåligt. Man sitter ju aldrig två spanare i samma bil. Nej, men hur kul film hade det varit om det hade suttit en spanare i varje bil då? Det är ju inte mycket
dialog.
Dialog. Så det tycker jag, det får man väl ta.
Plus, jag måste säga att det är också en sanning. Det är klart man försöker sitta en i varje bil då när man jobbar för att få fler ögon ute. Men jag ska väl erkänna att ibland när man satt på de här långa spaningarna på Säpo, så här, var sitter du någonstans? Ja, men jag är där borta. Jag kommer. Och sen så kröp man in i värmen och sin kompis där, och så kunde man snicksnacka ett tag innan det var dags att spana vidare.
Ja, nej, men det är klart, det blir, så blir det om man inte har första spotten heller. Vi har ju faktiskt hjälpt till med en del spanjobb också.
Mm. Du har inte sett den här nya då, tunna blå linjen?
Jo, men den har jag tittat på också.
För jag har inte börjat titta på den, ja. Men de säger att den ska vara ganska liksom verklighetstrogen.
Ja, men absolut. Vissa kanske delar är mindre verklighetstrogna i den också, men den är absolut ett helt lite annat grepp, får man
ja. Ja, vad kul. Ska jag börja kika på den också. Jenny, stort tack för att du ville vara med och berätta om det här. Det var jättespännande att lyssna på lite helikoptersnack.
Ja, tack.
Tack. Snutsnack är över för den här gången. Men vi är tillbaks. Du hittar oss på Facebook, du hittar oss på Instagram. Glöm inte att bli Patreon om du vill stötta podden lite extra. Patreon.com/snutsnack, så finns vi även där. Annars hörs vi nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt. Ha det bra! Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.